Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till Trädgård, Trädgård, Trädgård.
Med Dixon och Wilson.
Krax.
Krax kråka. Ja, är det du?
Ja, det är jag. Du hör ju hur min röst låter. Jag låter ju som en liten kråka. Men,
men förra veckan lät du som en stor kråka.
Ja, det är sant. Det går åt rätt håll. Ja. Jag har varit dunderförkyld verkligen.
Stackars dig.
Ja, men det går åt rätt håll. Så det är bra. Men jag blir väldigt avundsjuk när jag tittar på Instagram och ser hur mycket du gör i trädgården. Och jag bara ligger där i sängen och bara...
Men du, det var också första gången. Alltså det var så skönt att bara... Egentligen skulle jag skriva på boken. Jag skulle förbereda en föreläsning. Jag skulle göra det ena med det fjärde. Jag fixar Malmö Garden Show. Affischen som vi ändrat sista sekund. Men jag bara, nej, nu måste jag ut i trädgården. Och jag var så... skönt trött i kroppen, och jag sa det till Kristoffer att alltså i nästan 20 år har jag ju varit jobbat ute 6-7 timmar varje jävla dag. Och så nu i ett år och 3 månader så har jag bara suttit på min röv på ett kontor. Alltså det måste ju vara det är ju inte konstigt att jag inte kan sova på nätterna. Jag blir liksom bara slut i huvudet och inte i kroppen.
Nej. Det är intressant. Du kan verkligen se den här stora skillnaden mot kontorslivet versus att jobba ute. Men jag skulle faktiskt inte palla att jobba ute så där mycket nu. För att kanske på grund av att jag har varit kontorsråtta så många år, så har jag problem med ryggen. Så att jag liksom spar min rygg till min egen trädgård. Mer än det orkar nog inte den faktiskt.
Nej, och det finns ju en anledning till varför jag blivit kontorsråtta. Det är ju för att min kropp inte orkade 7 dagar i trädgården längre.
Så att, det spelar egentligen ingen roll. Om man har jobbat i trädgård eller varit kontorsråtta, man blir ändå en gammal kvinna med massa olika åkommor. Men du, Linnea, idag ska vi prata om inspiration och hur man kan välja en stil och sätta ett koncept för en trädgård. Vi får se hur långt det kommer i det här avsnittet. Det finns ju väldigt mycket om det här, för det här är absolut mitt favoritämne. Lika mycket som du älskar ståndort och högstubbar, Linnea, så älskar jag stil och design och koncept. Jag tycker liksom, det går jag igång på till 100. Så nu när vi liksom har gått igenom de här grundläggande sakerna med att göra platsanalys och behovsanalys och ståndort, tagit reda på vad man får förutsättningar, så kan man börja med det enligt mig roliga då, och det kreativa. Vi ska då prata om inspiration och stil idag. Men du, Linnea, berätta, förutom din trädgårdshelg här nu, din första trädgårdshelg, vad har du gjort mer sedan vi poddade sist?
Du, jag var för tusen ute och klubbade för första gången på 100 år förra helgen.
Vad, det har inte du sagt?
Nej.
Du undanhåller sådana roliga saker för mig.
Ja, det var så roligt att dansa till 2 på natten och du vet, vara svettig i ett rum tillsammans med andra människor och sen äta en pommestallrik 2:30.
Gud vad härligt.
Ja, det var riktigt
gött. Vad har du på din pommes?
Oj. Alltså finns det grillkrydda så kör jag grillkrydda 100%. Men sen är jag en ketchup-tjej. Vad är du? Brukar du köpa dippar och sånt?
Nej, men alltså nu är det inte jätteofta jag är ute så sent längre. Men jag brukar äta potatismos med grillkrydda när jag ska nattkäka.
Ja, det är gott.
Ja, men vad kul.
Ja. Nej, men och sen så har jag ju också framfört min egna trädgårdspoesi i en jättevacker kyrka i Malmö som kallas lite i folkmun Rosornas kyrka, för det är rosor i alla detaljer och så.
Wow.
Johanneskyrkan. där Malmös akademiska kör framförde massa fantastiska klassiska stycken kring blommor.
Var det något blomstertema eller vad var
ja.
Det?
Ja, blomstertema. Så att jag hade skrivit ihop 5 stycken, vad ska man säga, prosalyrik om trädgård och mitt sätt att förhålla mig till trädgård och växter som betyder saker för mig. Och så
men jag förstod inte att det var du själv som skrev den här texten.
Jo då. Och jag fick veta typ innehållet en vecka innan.
Vad var det? Blommor.
Ja, precis. Nej, men jag har liksom inte hört något på typ 8 månader. Så jag visste inte ens om det skulle bli av. Och sen så till slut fick jag kontakt med någon. Och då blev det av. Men när det väl hände så var det fantastiskt roligt alltså. Och sen så hyrde jag världens vackraste klänning. Jag kanske lägger upp den på vårt Instagram som man får se.
Jag såg den på ditt Instagram. Den var ju väldigt fin.
Jag känner mig som en prinsessa. Alltså.
Ja, du var så fin i den. Vad roligt.
Mm. Men du då? Förutom att vara sjuk. Du har väl också gjort lite roliga grejer?
Vi hade ju en jätterolig grej. Med New Botanic, då, mitt odlingsföretag, så har vi ju skapat 3 odlingskollektioner exklusivt för svenskt tenn.
Wow.
Ja, det känns
det är fan stort.
Det känns stort och det känns som en alltså, dream coming true. Alltså, finns det något finare och mer prestigefullt ställe att ha våra odlingskollektioner på?
Nej.
Och, våra värden passar så otroligt bra ihop. Vi har ju liksom skapat de här kollektionerna utifrån hela deras värld kring botanik. Så en kollektion är inspirerad av Josef Frank och alla hans liksom, färg- och formstarka mönster.
Mm.
Då är det liksom en bukett. Det blir en bukett med liksom blommor som har långa skälkar som passar till alla deras stora vaser. Och sen så gjorde vi en kollektion som var inspirerad av Astrid Eriksson.
Som vem är det?
Jo, hon var grundare och formgivare då på Svensk Tenn. Och hon hade ett landställe utanför stan, 12 ekarna, dit hon åkte på helgerna. Och så tog hon alltid med sig och plockade massa blommor där liksom, som växte vilt bland annat. Och dekorerade butiken med. Så att den andra blomsterkollektionen inspireras av det mer yviga vilda. Så det är liksom mer korta skälkar som passar alla deras liksom små vaser.
Mm.
Och sen så har vi gjort en inomhuskollektion som passar att odla i de här klassiska svensk tennkrukorna.
Ja, men så att, ja, vad häftigt. Gud, vilket prestigeuppdrag.
Ja, men
eller samarbete.
Ja, det har varit jätteroligt. Så vi hade som en liten lanseringsmiddag förra veckan. Och det kom massa spännande och intressanta människor till det här. Och så åt vi middag tillsammans. Men då successivt under kvällen kände jag hur min röst bara försvann. Det var sjukt jobbigt. Jag kände bara att jag kan inte vara med i de här konversationerna längre. För att...
Nu är det slutpratat för dig, Nicole. Nu håller du käften.
Ja, det var någon som kände, nu har du använt din tid på jorden.
Nej.
Till att prata. Nu får du faktiskt låta de andra prata lite. Ja, så, att så fick det bli. Men det var väldigt kul. Ja, nej men så att nu när jag varit hemma och kraxat, jag har fått ställa in väldigt mycket saker och tvinga mig att ta det lugnt, för jag tycker det är inte så lätt tycker jag. Men jag har tagit det lugnt och det jag har gjort är att jag har faktiskt satt lite frör. Så alla tomatfrör är nere i jorden och sommarblommor har jag börjat odla. Luktärt också. Vad har du? Har du kickat igång någonting mer?
Ja, chilisarna är omplanterade. Kardonen är omplanterad. Och mina såna här blå... Vad heter det? Oh, gud. KB. Sån klätterväxt med blåa klockor. Den är faktiskt väldigt lättodlad. Och det blir så jävla mycket växt av det. Så vill man ha en häftig klätterväxt... För liksom blommorna är i 3 stadier. Du har liksom knoppen och så går den lite, när den börjar utvecklas så är den liksom lite limefärgad och sen när den är färdigutvecklad så blir den mörklila blå.
Mm.
Så att, och hela tiden har de den här 3 stadierna överallt på hela klätterväxten. Så att den är ju väldigt häftig växt.
Och den är ettårig?
Ja.
Ja.
Den tål inte frost.
Den tål inte frost?
Nej.
Nej. Men den behöver man kicka... Den behöver man kicka igång tidigt, eller?
Ja, för att jag vill ju att den ska vara stor. I och med att jag har lite sådär, du vet, det kan komma frost tidigt på hösten, så vill jag att den ska hinna så mycket som möjligt. Så i år sätter jag den tidigare än vad jag har gjort innan. Och luktärterna har redan kommit upp och de ska jag toppa nu och sen slänga ut i kallbänken. För 2 veckor sedan kanske.
Mm.
Ja, det gick sjukt snabbt för dem att komma upp och sen så toppar jag dem och så ska de ut i kallbänken nu.
Härligt.
Mm.
Mm. Jag har också kört lite omplantering. Gud, jag älskar det. En fråga till dig då här bara.
Mm.
För det här kom ju upp, för att när jag hade presentationer på Svensk Tenn så sa jag det är väldigt skönt att odla i såna här kokosbriketter i början av säsongen, i alla fall liksom när man kickar igång de absolut tidigaste, då slipper man ju hålla på med jord inomhus. För sen så när det blir lite varmare, då kan man hålla på och plantera om och så ute, men det är ganska skönt att slippa göra det i början. Så då sa jag det, ja, så då slipper man hålla på med att sterilisera jord och sådär. Så sa jag det som att, ja, men det är väl en självklarhet som alla vet vad det är. Då fick jag ju frågan där på middagen. Du, det här med sterilisera jord, vad menar du med det? Steriliserar du jord, Linnea?
Ja, det gör jag. Både och när jag orkar. Jag gör det inte alltid. Jag gör det när jag sätter igång. Och sen så, som nu senast, så bara jag huttar ner jorden i krukorna och planterade luftärtorna. Jag har i trä aldrig haft problem med det. Men jag vet ju de som har. Och det är ju väldigt deppigt när alla sorgmyggorna vaknar och allt.
Ja, nej, jag har haft ett år när det varit helt galet mycket. Och efter det har jag alltid steriliserat.
Mm.
Och har inte efter det heller haft problem. Visst, någon fluga hit eller dit. Men det räcker med att man sätter upp ett litet sånt klistrigt flugpapper. Så tas ju de. Men jag har ju liksom, jag har alltid steriliserat i ugnen.
Mm.
I ungefär 20 minuter i 140 grader eller någonting.
Ja, och så måste man ju fukta upp jorden också. Ja, jag så brukar att det faktiskt ångas.
Men jag brukar bara faktiskt hälla på lite vatten på jorden.
Ja, okej.
Okay. Mm. Man kan ju sätta in ett tråg med vatten under också.
Eller spraya med en vattenflaska.
Eller spraya med en vattenflaska. Men få in fukt. För det har jag också gjort misstaget att inte göra. Då blir det helt snustort. Men sen så har jag liksom med respekt för Andreas börjat göra det här istället på grillen utomhus.
Mm.
Och grilla jorden istället. Men det orkade jag inte göra i helgen. Så att,
du var ju sjuk.
Ja, precis. Så att då får man faktiskt sterilisera i ugnen.
Bara tänd en rökelse efteråt.
Men alltså, jag tycker inte det. Jag vet att Kristoffer skrev till mig, det luktar ju så gott. Jag känner inte den här lukten.
Nej, jag tycker inte heller det luktar. Alltså, det kanske inte är en lukt jag hade tagit på mig som parfym. Men det luktar ju inte äckligt. Den kan ju vara potent.
Det. Tänk att ha en sån parfym. Steriliserad jord.
Alltså. Av Dixon Wilson. Ja,
det kommer vi bli på vår merch-sida sen. En parfym man kan köpa.
Ja.
Ja, sen har jag haft lagt ner mycket tid på att svara på intervjufrågor. För det har varit mycket intervjuer kring min kommande bok.
Ska du släppa en bok?
Nej.
Vilket datum var det nu igen?
Det är
22.
Nej. 20
mars.
Precis, och det har varit en hel del liksom förberedelser här för den här bokreleasefesten. Som har varit en hel del huvudvärk. Tänker inte gå in på det här. Och sen då en hel del intervjuer. Och sen, Linnea, så har vi gjort en rolig intervju tillsammans för The Way We Play. Som ju ska bli vår podds nya hem.
Mm.
Denna fantastiska kreativa plattform. Där ska våran podd ligga.
Ja, det känns så himla, himla spännande att få. Ja, men att vi har blivit upplockade och få ligga där hos dem. Det känns tryggt.
Tillsammans med andra kreatörer. Mm. Ja, men det ska bli jätteroligt. Och då i den här intervjun så fick vi en väldigt rolig fråga, tycker jag. Och det var, vilken växt man är. Alltså, vilken växt är du, Linnea? Vilken växt är jag? Kan inte du berätta vad du svarade på din?
Jag läser innantill. Jag är döpt efter Carl von Linnés favoritblomma, Linnéablomman. Det är en liten gammal rosa klocka som växer på revor med små runda blad. Blomman lever bara 24 timmar innan den dör, så den vill jag ju inte vara. Jag hade nog velat vara ett blåbärsris, Då skulle jag få besök av både björn, bin och andra roliga djur i skogen.
Jag älskar det. Jag älskar också att du får in djuren hela tiden. Du är en sån animal lover.
Jag vet. Ja, du då? Vad skrev du?
Ja, men...
Jag vet vad du skrev. Ja, det är så klockrent.
Ja, men jag känner ju att vad annars kan jag skriva än att jag är en gurkgardin. Och då tänkte jag så här, okej, men om jag då är en gurkgardin, på vilket sätt är jag då en gurkgardin? Vad är likheten? Och då kom jag fram till att det är den här multifunktionen som gurkgardinen ju har. Mm. Den både är vacker i fönstret, men den ger också någonting som man kan äta. Så den är både ätbar och vacker.
Och då precis som du.
Ja, men det var inte den parallellen faktiskt jag tänkte på, utan snarare den här multifunktionella aspekten. Mm. Och det är liksom det här min strävan efter både att ha estetik och funktion, och att min personlighet har både den här kreativa delen men också en väldigt analytisk del. Jag pluggade ju liksom ekonomi på universitetet och sen så gick jag på Beckman, så att jag har verkligen båda de här delarna i mig. Så att det är den här multifunktionella aspekten som jag jämför mig med när jag syftar på då gurkgardinen. Sen kom jag också på när jag började prata om det, eller skriva om det, att jag är en gurkgardin. Så jag tänker på gurkan, liksom skälken, den har liksom så här, kan man säga, taggig, liksom lite sträv. Och känner jag, det har ju jag också i mig, särskilt idag med min sträva röst, men annars också. Att jag kan vara lite sådär taggig. Men att jag också förhoppningsvis då också har det här lite söta som de här gurkorna är. De är ju väl, de här snacksgurkorna är ju söta och goda. Mm. Så att jag hoppas att jag har liksom, jag ser mig som en person som liksom har mycket både och.
Ja, jag har än så länge har jag inte upplevt dina taggar.
Nej, det kommer.
men jag ser framför mig hur det hänger.
Jag kan klaga på saker och vara lite sådär, liksom.
Jag vet inte. Men jag ser framför mig hur det hänger små gurkor med din gula Carola outfit som du har i drömträdgården. Ja. Den du är så snygg, du ser ut som en italiensk maffia. Ja. Fru. Ja. Så alla de små gurkorna har en sån outfit på sig och så hänger i fönstret. Väldigt gulligt.
Väldigt gulligt. Jag var faktiskt utklädd till en gurkadin när det var Halloween, så hade våra grannar Sofia, hon hade fest och då hade de oktoberfest istället, och då var temat att man var tvungen att klä ut till en grönsak. Så då klädde jag ut mig till en gurkadin. Det var inte jättebra outfit, men jag hade en grön klänning och så hade jag hängt gurkor lite överallt på mig själv.
Ja, vad roligt. Vi har i tidiga avsnitt gått igenom grunderna behovs- och platsanalys, och vi har pratat ståndort. Men idag ska vi prata om hur man kan välja en stil eller sätta ett koncept för en trädgård. Och vi kommer titta på vad vi blir inspirerade av och var vi hittar inspirationen någonstans när vi skapar trädgårdar. Och Nicole, jag tycker att, kan inte du börja berätta om var du tittar och hittar inspiration någonstans när du ska formge?
Att hitta inspiration är ju högst individuellt vad man går igång på. Och det finns liksom inget rätt eller fel. Ibland kan jag tycka när jag jobbar i modebranschen att man ska kolla på modevisningarna och ha koll på exakt vad alla gör. Liksom. Men för mig kan det bli att titta för mycket på vad andra gör kan bli lite begränsande. För då blir det så här, kan jag inte göra det? Ja, kan jag inte göra det? Så någonstans försöka hitta sitt egna förhållningssätt och egna sätt att inspirera, så att liksom, det finns inga fel. Jag har ju liksom fått mina absolut bästa idéer på grund av att jag ser dåligt på långt håll. Så du har liksom varit på väldigt många inspirationsresor. framförallt förut då när jag jobbade som skodesigner. Och så gick man in på de här olika varuhusen med så många olika skor. Och man bara, hur mycket som helst. Och så ser man allting lite så här på långt håll och så bara, är det någonting som poppar och fångar ens uppmärksamhet, bara wow, vilken fantastisk idé, det där var snyggt. Och så kom jag närmare och så visade det sig att det inte var så. Alltså då hade ju min dåliga syn skapat en bild av en sko som inte fanns. Så då blev det ju min idé. Så att med min dåliga syn har jag ju faktiskt fått jättemånga bra Det är inte att man behöver ha dålig syn för att få bra idéer. Men det har varit en sak för mig. Och sen så har det också alltid varit så att jag egentligen får mina absolut bästa idéer när jag gör någonting helt annat. Alltså inte när jag sätter mig vid ritbordet och bara, nu ska du leverera en form på en trädgård. Börja rita. Jag kanske börjar där. Börjar liksom rita upp lite grann och strukturera upp om man har gjort en funktionsplan och sådär. Men de bästa idéerna, de får jag när jag gör någonting helt annat. Kanske när jag påtar i trädgården, eller när jag bara går på en promenad, eller när jag pratar med dig eller med någon kompis. Att man börjar prata om det som bubblar i huvudet. Då kommer jag oftast vidare. Liksom, då får man bästa idéerna. Eller när man är på en föreläsning, eller när man är någonstans där man egentligen inte ska vara kreativ. Då kickar det här igång. Och det är det här standardnätverket. Alltså på engelskan kallas det för Default Mode Network, DMN. Då börjar den delen att jobba liksom för högtryck. Och det är alltså då ett tillstånd som hjärnan befinner sig i när en person inte tänker på någonting särskilt, utan bara låter tankarna vandra. Och det har ju visat sig då vara en starkt bidragande källa till nya idéer. Så att det är ju inte så konstigt då att jag får idéer sådär, eller att folk får idéer när man står i sina bästa idéer kanske när man står i duschen. Så det är lite så här hur jag får mina idéer. Men annars när jag liksom faktiskt konkret, det är inte så att allting bara kommer när jag står i duschen, eller någonstans samlar ju på mig inspiration också ju. Och det är klart, då finns ju alla de här klassiska ställena där man kan leta inspiration. Böcker, tidningar, Pinterest. Vem använder inte Pinterest?
Alltså det jag.
Det. Gör du inte? Vi finns ju hur mycket bilder som helst.
Oh, jag vet.
Ja, nej men absolut Pinterest. Men framförallt tycker jag också så här att åka på resor. Alltså så här, åka, för det är jätteinspirerande att åka och kolla på trädgårdar i Sverige. Jätteinspirerande. Men det är också extra kul tycker jag att komma utomlands. För att då gör de det lite annorlunda. Här ser vi ändå vissa saker som är återkommande i trädgårdarna liksom. Att komma utomlands och liksom, okej, alltså bara så här, jag vet inte hur många bilder jag har på stenläggningar på gatorna i olika städer. Ja, här använder de den dimensionen på smågatsten. Ja, här har de den här tonen på krosset. Ja, här gör de sån här mönster och läggningsmönster. Så att resor är ju väldigt, det är ju mycket input tycker jag. Sen kan man ju inte resa så mycket, men de resorna man väl gör, då liksom passar jag på att suga åt mig och fotografera som en dåre. Mm. Du då, Linnea, var får du mest inspiration ifrån?
Ja, jag skulle nog säga naturen. Det är ju ändå den bästa designen. Men jag tycker, jag får också mycket inspiration av att besöka andra trädgårdar såklart. Och att titta i magasin. Mitt favoritmagasin är ju Garden Illustrated. Mm. Och gud, jag prenumererar på den och varje månad så får man ett nytt ex. Och där är det ungefär, nästan varje sida har ett hundöra som jag har vikt ner. Så här, okej, det här ska jag komma ihåg. Det här ska jag komma ihåg.
Tar du med det sen? Eller har du liksom, blir det bara vikta öron?
Men jag tar nog med det faktiskt. Och ofta handlar det ju om hur man har använt en växt eller att det är en sort av en växt som jag aldrig har sett förut. Och ofta så faller det ju på att Garden Illustrated handlar ju mycket om England. Visserligen gör de ju reportage i andra länder också, men ofta är det ju ohärdiga växter och så. Mm, yeah. Men att man kan se en form på en växt som kan få, det kan få mig att bli bara, det här måste jag jobba vidare på. Mm. Men sen så tycker jag också väldigt mycket om att lyssna på passionerade trädgårdsmänniskor. John Little är ju, jag var på en föreläsning på Klinta trädgård förra sommaren. Där John Little var gäst. Och han jobbar jättemycket med att, alltså han gör trädgårdsdesign i urbana miljöer där han tänker helt annorlunda. Han odlar liksom på gammalt byggmaterial och de bästa.
På vilket sätt? På gammalt?
Ja, men du kan odla ganska mycket växter på, precis som du kan odla i bara sand eller så kan du ju odla i betongkross eller krossad tegelsten eller sådär.
Det var det du berättade om.
Ja, så att, och han tittar jättemycket på, och det är också, jag har alltid blivit väldigt fascinerad över hur de här ruderata, alltså de störda, de gamla ödetomterna som finns i städer. hur naturen tar över dem. För där kan det oftast finnas växter som inte finns någon annanstans. Och det kan verkligen inspirera mig, hur växterna har spridit sig på ytan, vilken rörelsemönster de har och sådär. Det försöker jag efterlikna när jag planterar och så, för att liksom, hur skulle den här ha spridit sig naturligt och sådär. Men sen så tycker jag också det är kul att resa såklart och bli inspirerad av vad som händer i resten av världen. Men där handlar det också om hur växterna beter sig. Alltså, jag var i Birmingham på en trädgårdsmässa för 100 år sedan. Och där var alltså buddleja växte ut ur gamla stenmurar och på järnvägsbroar och det är liksom stora gigantiska fjärilsbuskar som växte ut ur väggar. Och det bara gav mig bara som, men herregud, okej, det handlar ju om ståndort såklart, att man hittar var buddlejan, här trivs jag, torrt och soligt ska det vara. Men det betyder ju också att jag kan bli inspirerad av det för att använda det i en design sen. Så att naturen och hur växterna beter sig inspirerar mig jättemycket. Och sen så blir jag också, istället för duschen, för jag är ju världens snabbaste duschare, jag vill inte lägga tid på det, så det är in ut snabbt. Så att för mig handlar det om hundpromenaden. Där får jag också mycket idéer och när jag cyklar och sådär. Och man kan ju också bli väldigt inspirerad av vad det är man läser, precis som jag sa angående Garden Illustrated. Och då undrar jag, vad läser du, Nicole? Var hittar du inspiration? Vilka böcker?
Jo, men jag har alltid blickat mot andra branscher än den jag själv verkar i. Så att när jag jobbade med mode, då blickade jag mot arkitektur och natur. Och nu när jag jobbar med natur och trädgård så blickar jag mer mot mode och inredning och arkitektur. Just att hitta former och kanske färgkombinationer. Det kan vara jätteinspirerande att kolla på en modevisning eller ett modemagasin eller med färgkombinationerna, hur kan man överföra det in i trädgården? Så att egentligen borde jag tagit med mig lite böcker om det. En stor inspirationskälla för mig har alltid varit till exempel Jean Prouvé med alla de här formerna, grafiska formerna, som jag tycker är väldigt inspirerande. Men de trädgårdsböcker jag tagit med mig som jag tycker är väldigt inspirerande är, och det här är lite några av mina också favoritdesigners, trädgårdsdesigners, har ju då nu visar jag här, så att om man kollar på YouTube så kan man se det här. Nicole de Vessians.
Är det för att hon heter Nicole?
Ja.
Bara.
Bara? Jag bara, wow, den här kvinnan, hon måste vara så sjukt inspirerande. Och så köpte jag boken och...
Det var sant.
Var hon.
Wow. Ja.
Nej, men det är superinspirerande för att hon... jobbar med jätte, liksom, både med det här yviga, mycket så här lavendel, nu är det här liksom i Frankrike. Men det finns det yviga i kontrast till skarpt formklippta liksom, buskar och träd. Och hon har låtit, liksom, om det är pelarcypresser, så har hon liksom formklippt dem genom att toppa av dem på toppen. Så att de liksom får, de får inte alls den här toppiga formen, utan de har en avhuggen känsla. Mm. Så de ser nästan ut som så här, med pelare. Mm. Verkligen så här, människan har kommit in och lekt med naturen och format den liksom. Och sen så har hon till det liksom kanske något klot i sten eller klotformade, om det är buxbomsbuskar eller vad det är. Alltså jag tycker det är just det här formstarka och lekfulla med formen i växtligheten i kombination med det här yviga. Det tycker jag jättemycket om. Så hon är både liksom inspiratör när det kommer till som trädgårdsdesigner. Men också den här boken då som heter Modern Design in Provence. Sen tog jag med mig då en bok som såklart Pete Odolf har gjort. Planting. Den är jätteinspirerande. Jag älskar liksom hela hans synsätt på att skapa med växter och att växternas... struktur och form är liksom lika viktigt som färgen. Och att hans planteringar liksom ser ut som akvarellmålningar. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Så den brukar jag faktiskt gå tillbaka och bläddra i ganska ofta. Sen den här gamla rackan. Japanska trädgårdar. Japanese Gardens. Har du bläddrat i den någon gång?
Ja, jag har inte den själv, men jag har bläddrat i den. Man kan ju hitta den lite på antikvarier och så ibland ju.
Ja. också jätteinspirerande. Där finns det också massa bilder som är just där med det här formstarka. Absolut, de här typiska liksom, japanska, när jag säger det menar jag just det här med, man tänker så här med japanska lönnar och de här små lanternorna och stenar och
mossa.
Men det finns väldigt många fina bilder på det här lite mer arkitektoniska och formklippta också, som också ju finns i Japan. Och det här pausen, att man också alltid behöver ju inte fyllas med någonting, utan att det faktiskt behövs också en paus för att man ska kunna njuta av och uppskatta det som skriker, så att säga.
Mm. Det finns ju en jättebra programserie med Monty Don där han åker till Japan. Både på våren och på hösten. Mm. Och då får man ju se allt det här som du beskriver.
Och jag har inte sett den. Jag ska se den och jag fick ju i 40-årspresent att jag ska få åka med min pappa till Japan. Så jag hoppas verkligen att vi ska få till den nu till hösten.
Ja, för jag, alltså, efter att ha sett den serien så kände jag, okej, körsbärsblom i all ära, men hösten, jag hade lätt åkt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
På hösten alltså. Alla gånger.
Frågan är när vi ska få till det. Om det blir september och oktober, jag hoppas det. Det beror lite grann på hur vi ska filma med Drömträdgården också. Jag vet att det kommer bli lite intensivt i höst med säsong 2 eller avslut som vi ska filma.
Mm.
Så det är väl bäst att boka det nu innan det
precis.
Ska boka upp en.
Men vad tänkte jag visa mina då? Mm. Då tänkte jag dels så är det en så jävla snygg bok.
Ja, oh, väldigt
så snygg. Alltså den här vill man ju bara titta på utsidan räcker.
Ja, snyggt att det var med orange och lila.
Ja, men Wild av Noel Kingsbury och så fotografen då Claire Takacs. Tror jag man uttalar hennes namn. Mm. Den är väldigt inspirerande. Så det är The Naturalistic Garden. Mm. Så att hur man plockar in det vilda i trädgården. Och hur man planterar på. Så att det ska uppfattas som att det är vilt. Även fast det är en människa som har designat.
Mm.
Och sen så tog jag faktiskt den här. Nu är ju inte Emily. Vår kollega och vän. Emily Bratt. En annan slags trädgård känd på Instagram. Hon är ju inte trädgårdsdesigner. Men hon har ett väldigt bra öga för hur man ska titta på växter just färgmässigt och hur de beter sig i olika säsonger och så. Och Lisa Jacobi har ju tagit bilderna. Och det är en väldigt inspirerande bok när man tittar på hur månaden i trädgården kan se ut. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Mm. Och sen den sista som gör att man vill flytta till ett land där man aldrig har en iskall vinter. Den här Dreamscapes. Också då foto och text av Claire Takacs. Alltså hon är ju en otrolig trädgårdsfotograf. Och den här var jag bara tvungen att köpa för att typ varenda uppslag är bara så otroligt vacker. Med planteringar från hela världen och då kan man ju bara plocka små bitar i det man ser. Okej, det här kanske funkar i Sydafrika, men skulle jag kunna göra det på ett sätt som funkar i Norden?
Mm.
Så att det inspirerar mig. Men framförallt vackra bilder är jätteviktigt för mig. För att det finns inget tråkigare än en trädgårdsbok med gryniga, liksom dålig upplösning på bilderna. Och tänk förr när man bara hade svartvita foton i trädgårdsböckerna. Alltså jag vet, ett tag började jag köpa gamla trädgårdsböcker och tänkte så här, men här kan man nog hitta saker. Men jag blev så oinspirerad av att det var gryniga, svartvita bilder, man såg ingenting.
Då hade det behövt vara en just Pete Odolf trädgård eller Nicole de Vessians med de här formstarka, att det finns någonting annat i form och struktur som sticker ut. För det är just det här som det är ju just det med, för det är inte bara Pete Odolf, det är hela den här perennial movement Och det pratar vi ju faktiskt om i
Drömträdgården.
Drömträdgården avsnitt 2. När Johan ska plantera sin liksom prärierabatter. För då är det just det här med de här, att växterna ska vara, ha de här starka formerna också.
Mm.
Och att det ska vara som, alltså om man tar ett svartvit foto på planteringen så ska den vara lika intressant då som om man så ser den liksom i färg. Apropå då de här trädgårdsböckerna som du pratade om i svartvitt. Mm. Så beror det såklart på vad det är för typ av trädgård man fotograferar.
Mm. Men när det kommer till designers, för att trädgårdsdesigners och ja, man kan ju bli inspirerad av designers från andra ställen också, alltså både som du sa innan, arkitektur och kläder och så. Men vilka har du några där du skulle vilja hålla upp mot solen?
Ja, och nu nämnde jag två stycken, och det var ju då Nicole de Vessians och Pete Orolf. Är väldigt olika, men sen har jag ju två andra favoriter. Dels Anoushka Hempel, som också är väldigt så design- och formstark i sitt uttryck. Och sen en svensk riktig favorit, och det är ju Ulla Molin. Och det har jag ju pratat om i tidigare avsnitt. Men när man kommer till hennes, jag har varit och besökt hennes gamla trädgård då i Höganäs. Otroligt inspirerande. Och där är den också återigen det här formstarka. Det är liksom, hon vågar maxa av en sak. Det är liksom murgröna som täcker hela marken. Murgröna som klättrar upp och klär in ett helt träd som blir en murgröne skulptur. Det är formklippta buxbomsbuskar i fantasifulla liksom former. Så det går jag också igång på jättemycket. Så Ulla Molin också. Mm. Du då, Linnea?
Ja, men jag har alltid gillat typ allt som Sarah Price har gjort. Hon gjorde ju på Chelsea Flower Show förra året en helt fantastisk trädgård som har skrivits och fotats och visats i all media. Mm. Men det var så att jag besökte den ungefär 3 gånger på den dagen jag var där. Och sista gången grät jag, för det var så fantastiskt fint.
Vad är det du gillar med det?
Färgerna. Alltså hon utgick ju från den här skäggiga trädgårdsirisen.
Mm.
Trädgården hette Benton House. Och så att mannen som bodde där, nu ber jag om ursäkt att jag inte kan hans namn. Men han tog fram massa nya sorter av irisar. Så att de är ju uppkallade efter den här trädgården. Så någon heter Benton Olivia och någon heter Benton någonting annat och så. Mm. Men de är väldigt... De är iris extra allt, skulle jag säga. Med en stor flärp som hänger ut. Mm. Och det är därför man kallar dem skäggig, liksom, för att det är som små spröt på. Mm. Alltså de är bara otroliga. Rätt. Och liksom lite smutsiga, smutsrosa, smutslila, smutsviolett. Otroliga färger. Och hon är så duktig på att kombinera olika typer av färger och skapa en... Alltså det var nästan så att hon skapade en smak. Alltså jag kunde smaka hennes trädgård i munnen.
Men vad var det för färger? Jag blir så himla nyfiken. Du säger, var det lite det här smutslila och smutsaprikosa?
Ja, mycket åt det rosa hållet, aprikosa. Så att backdropen var ju en putsad, vacker mur som var putsad och målad så att den reflekterades i solen. Alltså den var inte glansig, men
den var matt.
Ja, den var matt och sen så lite skrovlig, så att hur solen träffade den påverkade hur den såg ut. Och sen så hade hon återbrukat mycket av markmaterialet. Hon hade tillverkat odlingskärl bara av att gräva ett hål i jorden, fylla på med betong eller vad det var, och sen plocka upp världens häftigaste knögliga odlingskärl som hon sen placerade ut i trädgården på olika sätt. Det var bara så vackert så att jag visste inte vad jag skulle ta vägen.
Vi tar några bilder på det här.
Ja, men jag tänker att jag skulle kunna lägga upp lite på Instagram. Men hon har ju också gjort delar av Olympic Park i London. Och det var väl lite där jag upptäckte den. Hon var och föreläste på Public Parks and Gardens, en konferens som hålls i Sverige lite då och då. Så där fick jag faktiskt träffa henne och skaka hand med henne. Och jag bara blev så inspirerad av sättet hon tänker kring färger. Och sen Nigel Dunnett är en professor på Sheffield University. Och han skapar ju otroliga planteringar i urbana miljöer. Där han plockar verkligen in det här vilda sättet i sin design. Och där skulle jag verkligen åka och titta på The Barbarian Center. Alltså, det är ett gammalt huskomplex som är byggt. Det är väl brutalism. Så det är väl någon gång, vad är det, typ 60-70-tal eller? Alltså jättetråkigt, jättetråkiga byggnader. Men sen har han skapat, alltså höghus, sen har han skapat en otrolig plantering runt de här husen. Och då blir helt plötsligt husen jättevackra. Mm. Så att han är också jätteduktig. Och jag skulle också, alltså Peter Kuhn är också en sån som inspirerar mig jättemycket. Och det är ju han som jag nämnt tidigare, men han odlar ju bara i sand och grus och gör trädgårdar över hela världen i princip. Har gjort många trädgårdar i Sverige. Och han odlar ju upp mycket av sitt egna material och sådär också. Så att han inspirerar mig mycket. John Little som jag nämnde och James Hitchma är ju också en sån jätteinspiration. Men det jag vill ha sagt med detta var, du hittade ju massa kvinnliga designers. Ja, det är jättesvårt att plocka fram kvinnliga designer som inspirerar mig.
Nu hade du ändå Sarah Price.
Sarah Price, jo men alla andra är ju män. Mm. Och så bara tänker så här, vad konstigt, varför kan jag försökte ändå tänka liksom.
Ja, men vi pratade lite grann om det här, du och jag, Linnea, innan, om det här med kvinnliga designers versus manliga designers. Och inom vissa yrkesområden så har ju verkligen liksom, har blivit stjärnstatus på de här olika designerserna. Men ibland, frustrationen kan ibland tycker jag ligga i att det behöver komma någon man in och göra det där för att det ska bli stjärnstatus som kockar. Liksom, kvinnor har lagat mat alltid och sen så kommer någon man och gör någon grej och så blir det stjärnstatus att bli kock liksom. Och inom inredning finns det också stjärnstatus med att vara en inredningsdesigners eller en arkitekt eller så. Men just inom trädgård så liksom den här stjärnstatusen, internationellt kanske ja, men i Sverige har den fortfarande liksom inte liksom slagit igenom än.
Nej.
Jag tänker att vi ska jobba för det här nu.
Ja.
Trädgård ska också ha stjärnstatus när det kommer till design.
Ja, 100%.
Ja, men så det var lite de tankarna som väcktes så att det är med kvinnliga och manliga och hur många liksom kända trädgårds- eller landskapsarkitekter det finns. Det, alltså när man väl jobbar med det och när man väl liksom nördar ner sig, ja då finns det ju jättemånga. Men det är inte som så här, om jag säger Dior eller Prada eller Chanel eller
allmänheten känner ju inte till.
Nej, allmänheten känner ju inte till de här personerna.
Ja, nu känner jag att jag vill lyfta en kvinna till.
Mm.
Lotta Jakobsson på Skärpa Studio. Hon är också otroligt duktig. De är jätteduktiga på hela studion. Det är ju ingen studio med bara kvinnliga trädgårdsdesigners och alla de är jättebra. Lund. Vad som är roligt är att de här som inspirerar oss är så jävla olika. Alltså dina och mina är ju totally different i stilar. Det är ju kul.
Verkligen. Ja, du nämnde ju också det här med att Peter Korns trädgårdar finns i Sverige. För det finns ju många fina trädgårdar i Sverige att åka och inspireras i. Var kan man se hans trädgårdar? Som man kan besöka alltså.
Ja, alltså han gör ju mycket offentliga planteringar för olika städer och så. Alltså han har gjort det i Ryssland och jag vet inte om han har gjort det i Frankrike. Men i Sverige så har du ju, alltså han dyker upp överallt. I Malmö har han gjort en del grejer. Nybro av alla ställen utanför Kalmar. Men jag tror han har gjort lite grejer i Stockholm också. Men jag kan inte säga exakt var, men det är ju oftast alltså städer som anlitar honom.
Ja.
Och det handlar mycket om refuger, just att tänka nytt kring refuger och sådär.
Det är jättespännande.
Ja. Det finns ju en annan trädgård. Har du varit på Vargaslätt, Nicole?
Nej.
Oh, mamma mia. Jag var där innan de började restaurera den. Jag var där 2009 eller något sånt och blev också helt golvad. Då är det alltså en man och en kvinna, Sigfrid och Rut Eriksson, som har byggt upp en helt otrolig trädgård i Simlångsdalen utanför Halmstad. Och det är ju där jag är född. Jag bodde mina första år i Simlångsdalen. Och men då visste jag inte om Värjeslätt, för det har alltid varit en privat trädgård. Men de har byggt upp en fantastisk trädgård mitt i skogen och skapat landskapet och grävt ur en stor damm för hand och sådär. Mm. Men för några år sedan så tog Gerben Tjertsma, jag kan inte hans hur man uttalar det, han är, vi tar det igen. Men för några år sedan så tog Gerben Tjertsma, jag kan inte, men Gerben är en väldigt trevlig och duktig trädgårdsdesigner. Han tog över och förvaltar nu Värjeslätt. Det är ju ett museum också och han har sin plantskola där. Och, så att de håller på att restaurera det, så att dit kan man faktiskt åka om man bokar. De har guidade visningar nästan varje helg hela våren. Och sen så en annan trädgård som också bara blew my mind var Wildside i södra England, som är gjord av Keith Wiley, som är en fantastisk trädgårdsdesigner. Han jobbade som head gardener på The Garden House, som ligger ett stenkast från Wildside, och byggde upp en helt otrolig trädgård. Så att den såg jag, och sen så besökte vi Wildside. Detta är många år sedan, 2008-2009 tror jag. Och då hade han och hans fru hade precis börjat bygga upp den här trädgården. Och då har han liksom, det var bara en platt yta som han har då karvat in i och skapat raviner och dammar och kullar och dalar. Och sen med hjälp av växtligheten skapat en synvilla. Så det ser ut som att tomten är liksom mils lång. Men det är bara för att han har använt en liten, liten lön längst bort som man tror är en gigantisk ek. Men egentligen är det bara en liten babylön som har placerats på rätt sätt för att man ska uppleva det som att trädgården aldrig tar slut. Och de här ravinerna han har skapat gör ju att det blir olika växtförhållanden för växterna. Så att nere i ravinen, det är där vattnet hamnar. Då är det mer fuktälskande växter där, och uppe i ravinen på slänterna så är de torrväxande. Alltså det
låter helt magiskt.
Ja, och jag har sett bilder från det nu när det har vuxit upp. Nu fick jag precis, tyvärr veta att hans fru hade gått bort, vilket är jättesorgligt, för de har ju byggt upp allt det här tillsammans. Men det jag kunde se på tv var ju helt otroligt. Men bara att få vara med från början och se hur han skapade det, det var otroligt häftigt. Men den går också att besöka. Den är ju nog inte öppen liksom dygnet runt, men man kan säkert boka in det. Och annars kan man ju också besöka The Garden House, som är hans gamla skapelse då. Det är väl egentligen de tre som jag tycker att man skulle kunna besöka, även om Klinta trädgård inte är öppen för allmänheten. Men det är några trädgårdar som inspirerar mig väldigt mycket.
Mm. Gud vad spännande, de vill jag verkligen åka till.
Ja,
vi får åka dit tillsammans. Jag skulle vilja åka på en resa med dig i Holland.
Ja.
Där finns det också sjukt mycket inspiration och inspirerande trädgårdar. Ja.
Har du varit där?
Nej, så att jag vill åka dit, säger jag, med dig.
Ja, men du kan ju ha varit där ändå, tänker jag.
Jo, så jag har varit i Amsterdam, så jag har inte varit på
trädgårdsresa.
Nej.
Men det vill jag också.
Mm. Mm. Men jag nämnde ju då Pete Odolf, som också har det här naturalistiska stilen, naturlika stilen. Och det finns ju två trädgårdar bland annat som man kan se i Sverige som han har varit med och skapat. Och det är ju bland annat i, så otippat, Skärholmen. Mitt bland liksom de här höghusen så har de skapat den här fantastiska, böljande perennparken. Så otroligt vackert. Det rekommenderar jag verkligen. Och då ska jag dit på sensommaren för att njuta av det här. För då är ju väldigt mycket prydnadsgräs med i planteringarna. Och de är ju absolut som finast där på sensommaren. Och sen så har han ju också varit med där och gjort Drömparken i Enköping. Där har jag inte varit.
Nej, inte jag heller. Jag har sett mycket bilder därifrån och haft många praktikanter som har pratat om det. Men som kommer från Enköping då. Men de har ju en stor trädgårdsutbildning där.
Så dit vill jag också. Men sen så en trädgård som jag besöker varje sommar, men det är för att vi har landställe ganska nära, är ju då Norrvikens trädgårdar vid Båstad där.
Där har det ju verkligen blivit fint igen. Det var ju många år, det var ganska nedgånget och så. Men nu är det ju otroligt vilket jobb de har gjort. Alltså.
De kämpar ju med boksbomssjukan där också, såg jag.
Ja, jag vet.
Men, och det är ju Abelin som har varit med och formgett det. Och det roliga med det är att några killar som jag jobbar med, några anläggare som också varit med och hjälpt till i våran trädgård här hemma. Ja, men Thomas Abelin, så han är ju släkt med honom. Så det kändes ju mäktigt när han var här och hjälpte oss med vår trädgård.
Ja, det är ju skitcoolt. Ja. Men du har inte tänkt på entrén där? De här låga häckarna i entrén till Norrbiken?
Tänkt på dem på vilket sätt? Jag har inte...
Att de är formade som jättestora snoppar. Nej, med pungkulor. Har du inte tänkt på det?
Nej.
Det är helt sjukt. Alltså. Och jag bara så här, varför är det ingen som... Är det så här det ska vara? Mm. Du vet, gräsmattan framför själva byggnaden har ju två jättelånga lågt klippta häckar. Ja. Där det längst fram är då ett ollon och längst bak är det två kulor. Alltså det var det första vi såg när vi var där för några år sedan.
Har du förstört entrén för mig? Eller kanske jag är förskönat. Jag får gå dit med de här.
Alltså de är väldigt välformade.
Välrakade. Nej, jag har inte tänkt på det. Men Linnea, det brukar vara jag som har lite sådana här sexuella paralleller. Men... kanske du som får ta den rollen i vår duo. Men det som är kul med Norrviken är att det finns så många olika rum. De har ju dels så här japanska rummet och sen så har de ett jätteinspirerande kul rum för barnen att leka i där de har mycket liksom, där de planterar mycket ätbart.
Och dina kära svarta tuppar.
Ja, det är precis där de har de här svarta hönsen. Eller är det tuppar? Höns är det väl?
Ja, det är höns och en tupp.
Ja. Svarta.
Tror jag, i alla fall.
Tillsammans har de då planterat in den här då svarta blodfläden. Så det är väldigt så konceptuellt och snyggt. Men de har många olika inspirerande rum där. Bland annat har de ju det här rummet. Det heter ju inte hortensia-rummet. Men du vet, de har ramat in hela det här rummet med hortensior. Så skiftar de då i rosa och lila.
Och landarten de har uppe i skogen är ju också jättefin.
Ja, verkligen. Ja, men så det tycker jag, dit går jag varje sommar. Även om jag varit där många gånger så går jag ändå dit då. Och så ser man alltid någonting nytt. Ja, men sen så finns en annan inspirerande trädgård. Det är ju Sofiero. Där jobbar de ju också med olika rum. Där kan man ju se bland annat, om man vill se en engelsk trädgård, så har de ju inspiration av det. De har också den här fina liksom, murrabatten. Så det här har många olika rum. Och du och jag, Linnea, vi ska ju faktiskt vara med där i augusti.
Ja, just det.
På trädgårdsdagarna på Sofiero. Så det får ni skriva in i era kalendrar.
För 24 augusti.
24 augusti kommer vara där och ha en föreläsning på Sofiero. Mm.
Men du, jag tänkte, jag har ju en trädgård som jag vill se i vår, som jag har varit på tidigare, som jag vill att du skulle följa med på, men du hinner inte.
Nej.
Det är ju Tyskland. Jag ska möta våren i Tyskland.
Jag vill följa med. Men det går inte. Det är så här, du får inte in allting.
Nej.
Du får ta massor med bilder.
Ja, det ska jag göra. Och så kanske jag kan berätta om den lite i något avsnitt.
Ja, gärna.
Ja, men har du någon till trädgård som du känner att nej, den här vill jag lyfta?
Ja, men det vi pratade om det i första avsnittet. Fenton House.
Just det.
I London, också en jätteinspirerande trädgård om man åker till London om man vill kolla på trädgård som ligger ändå liksom tunnelbaneavstånd. Man behöver liksom inte ta bilen och åka långt bort utan den ligger ju i stan.
Sen är ju själva stadsdelen där väldigt mysig också.
Jättemysig.
Massa bra restauranger och barer.
Ja, så mysigt. Och sen så tycker jag ju liksom, älskar man trädgård. Så du har ju redan nämnt det nu, men Chelsea Flower Show. Att åka dit och bara inspireras. Man får ju så mycket inspiration där.
Men sen vill jag också säga Malmö Garden Show.
Ja.
Alltså vill man få inspiration, trädgårdsinspiration, så är Malmö Garden Show ett jättebra, en jättebra festival för det. Och nu pratar jag inte bara för att jag är projektledare för det, men utan det är verkligen det. Vi håller hög kvalitet på utställningsträdgårdarna. Så att det är ju 7 utställningsträdgårdar med totalt olika stilar. Så där kan man ju som besökare plocka upp något från alla.
Ja, det ska bli jättekul att komma ner dit i maj. Jag längtar verkligen.
Du Nicole, nu verkar det som att din röst börjar bli lite slut här.
Vi har klippt bort ganska många hostningar.
Hoppas vi.
precis.
Men då kanske vi ännu en gång kanske vi ska göra det här fantastiska avsnittet till två delar. Så då blir det ännu mera podd. Aha. Det är ju kul.
Ja, och då får vi helt enkelt prata nästa gång om att skapa koncept. Alltså när man har inspirerats på olika sätt. Hur tar man hand om all den här inspirationen? Vad gör man med den? För det är klart man kan åka runt och bara, det är fint, det är fint, det är fint. Men hur liksom låter man det sen trickle down ner till ett koncept, en idé, en liksom en stil för en trädgård när man ska formge? För att det blir ju lätt väldigt spretigt om man liksom bara, ah, det vill jag få in och det vill jag få in och det vill jag få in och det vill jag få in. Och så bara blir det bara, och så blir det ingenting istället. Så hur jobbar man med koncept och renodlar sina idéer? Det får bli nästa avsnitt helt enkelt.
Och så kommer vi prata lite stilar också. Så här typiska trädgårdsstilar.
Ja.
Ja du, alltid lika kul att prata med dig om, jag längtar verkligen till varje gång vi ska sitta och prata med varandra. Och då pratar vi ändå med varandra ganska ofta. Ja. Men just så här och bara få prata trädgård, det vi älskar, det är så mysigt.
Ja, det hinner vi inte så ofta.
Nej.
Så det är fantastiskt att vi har det här.
Så innan vi avslutar så tänkte vi berätta om en ny liten idé som vi har. Dixon och Wilson tipsar. Och det kan vara framförallt trädgårdstips såklart. Men det kan vara allt möjligt. Alltså olika typer av trädgårdstips.
Så jag tänkte,
ja, exakt. Eller ett redskap. Ja.
Ett redskap.
Ett redskap.
Det.
Ja, Nicole, tipsa nu. Tipsa loss innan din röst försvinner.
Ja. Nej, men nu har jag inte förberett för något redskap. Det får bli nästa gång. Jo, men nu vill jag tipsa om trädgårdsmässan. För att om du lyssnar på det här avsnittet så är det ju denna vecka som trädgårdsmässan äger rum i helgen. Och då har jag en rabattkod som man kan använda för att få 25% rabatt på entrébiljetten för en vuxenbiljett då en dag. Och den här koden kan man bara då använda vid köp online. Så att om ni använder koden Nicole25 så får ni 25% rabatt på entrébiljetten. Och då är det då på ticket.stockholmsmässan.se/nordiska-trädgårdar.
Mycket
bra. Då vill jag tipsa om att jag står på scen på lördag klockan 14 och pratar om min bok. Välkomna.
Okej, då ska jag slänga in ett tips här också. Mm. För er som tittar på YouTube-kanalen så kan ni se ett hölster här. Med två fack, både för en sekatör och för en såg. Och det här hölstret, jag går ju ingenstans utan mitt sekatörhölster. Men så var jag på Chelsea Flower Show förra året som jag har berättat många gånger. Och då jag har ju alltid varit en fälkortjej. För att jag gillar det rullande handtaget för ergonomiska fälkon som avlasta lite mina handleder. Men sen så såg jag det här japanska märket Okatsune. Och jag har fått rekommenderat att deras sekatörer ska vara väldigt bra.
Det låter lite gnissligt måste
jag
säga.
Ja, jag måste nog olja den inför säsongen. Men här är den. Den är faktiskt jättebra. Fast att jag har så ont i handlederna. Den är liksom liten och nätt. Ja. Så att den kan rekommendera. Och sen så är det då Pocket Boy. Min härliga... Oj, här var det lite...
Vad är det? Amma? Nej.
Det var något prydnadsgräs. Mm. Pocket Boy då. Det är ju Silky. Som gör japanska grensågar så här. Men den är liksom liten och nätt. Det finns en ännu mindre. Pocket Boy. Men vad som är bra med dem är då att jag köpte det här hölstret så att jag kan ha båda i.
Så då kan jag liksom Pocket Boy plats där i också.
Ja ja, se. Så då har jag ett hölster med både sekatör och grensåg och då behöver jag liksom aldrig springa in för att hämta någonting utan då har jag det viktiga med mig alltid. Så det kan jag rekommendera. Och att Sune går att beställa på nätet om man inte hittar det i sin lokala trädgårdsbutik.
Så bra tips.
Och givetvis ska man alltid köpa sekatörer och sågar där man kan byta ut bladen så att man inte behöver slänga hela grejen om man inte kan slipa dem.
Mm. Mm. Ja, jag är också väldigt kär i min, men jag har den här rullande.
Mm.
Jag kommer inte ihåg, det är en japansk i alla fall. Ja, jag kommer inte ihåg vilket märke det är, men den är väldigt bra tycker jag.
Ja, men Felco som sagt har alltid varit, den är ju väldigt bra för att den har det lilla jacket längst in på bladet och det är ju till för att klippa ståltråd med och så. Så har de ju utvecklats specifikt för plantskolor som klipper mycket ståltråd runt nätade rotklumpar och sånt där.
Ja, det är grymt. Bra tips, jag ska också tillägga att det här är inte några betalda samarbeten eller betalda tips, utan det här är bara, Dixon och Wilson tipsar.
Men du, jag hoppas att din röst återhämtar sig snart.
Alltså det är roligt nu, för om 5 minuter har vi möte med SVT-redaktionen för att prata om säsong 2. Och på onsdag ska jag börja filma. Så imorgon skulle jag nog behöva vara helt tyst.
Ja, men det får du vara. Jag ska filma imorgon.
Och du filmar imorgon.
Mm.
Ja, det var spännande. Ja, men nu är vi igång. Det är jätteroligt. Ja. Nu sätter vi igång och filmar säsong 2. Eller ja, fortsätta filma säsong 2.
Ja. Mm. Men nu lägger vi på och så säger vi god odlingsglädje till alla er ute i svenska trädgårdar.
Och tack för att ni har
danska
lyssnat.
Och norska också såklart. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Ja. Och vi hörs snart igen. Puss och kram! Vi vill tacka Alexander från I skydd av mörkret för vår fina jingel. Vill du följa våran podd kan du göra det på Instagram. Där heter vi Dixon och Wilson. Vill du se våran podd kan du göra det på vår YouTube-kanal Dixon Wilson Podcast.
Och mer information om våran podd finns på www.dixonwilson.se. Och om du vill mejla oss så kan du göra det på hej@dixonwilson.se.
Och för dig som vill ha det där lilla extra så har vi ett Patreon-konto.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.